svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till höstsäsongen av podcasten En svensk tiger om modern historia med mig Henrik Arnstad och Ola Larsmo. Hej Ola!
Ja, hej på er allihopa.
Hur var din sommar?
Jag gjorde en lång resa genom Europa och besökte ett antal platser med ganska mörk historisk bakgrund, men det ska vi återkomma till.
Hur känns det att vara igång med En svensk tiger igen då?
Det känns jättebra, och som du har sett så är det flera som har efterfrågat nya avsnitt, så de här avsnitten gör vi bara för er som har hört av sig.
Ja, det är fantastiskt. Det här är ett monumentalt avsnitt av En svensk tiger, kan man säga. Vi ska nämligen prata om historiska monument, och som vanligt när det är En svensk tiger så har vi tagit hit den absoluta stjärnforskaren i ämnet. Tanja Schultz vid Stockholms universitet, du är konstvetare, men du har också kontakt, jobbat mycket på historiska institutioner, bland annat på min institution som säger historiska institutionen vid Stockholms universitet, och du doktorerade vid Humboldt universitetet i Berlin på en avhandling om minnesmonument om Raoul Wallenberg, eller hur?
Det stämmer. Tack så mycket att jag får vara här.
Ja, det är en stor ära för oss. Berätta lite grann om din avhandling.
Ja, det började väl med att jag tyckte det var väldigt spännande att det var en otroligt emotionell diskussion kring Kirsten Ortvids monument på Raoul Wallenberg torg, som det nu heter.
Det är alltså vid Nybroplan i Stockholm.
Precis. Och just svenskarna är ju annars lite tillbakadragen och säger inte rakt ut vad de tänker, men här hade man väldigt bestämda uppfattningar. Och jag tyckte ju att monument var någonting som dinosaurier, någonting som vi inte behöver titta på längre, en utdöende genre, ingen ser dem i alla fall, och dessutom till en historisk hjälte, vad ska det vara? Och så började jag, och så småningom hittade jag 31 monument världen över, och då var det ju väldigt spännande, varför finns det behovet för dessa monument? Hur ser de ut? För vem restes de? Ja, alltså.
Vi ska prata ganska mycket, tänkte vi, om just Raoul Wallenberg-monument. Vi är väldigt glada att du är här. Ola, har du någon sån här favorit historiskt monument?
Ja, det måste vara det som jag såg i somras i så fall. Och det står utanför sjukhuset Steinhof i Wien i Österrike. Och det alltså är 772, tror jag det är, små lysdioder i en stor granskande plantering. Och när mörkret faller så tänds de så här väldigt, väldigt långsamt, så att man nästan inte ser det först. Och vart och ett av de där ljusen är då namngivet egentligen efter ett av de barn som mördades där av nazisterna under det så kallade T4-programmet. Mm. Det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig i somras.
Det har ju i år varit en stor historiestrid, som ska man säga, diskussion i Sverige. Det var Växjö stad som skulle uppföras en staty av den så kallade handväsktanten, som alltså runt 1990 ungefär dängde sin handväska i huvudet på en skinhead. Och detta har blivit en ikonisk bild, jag tror att det blev årets bild till och med det året. Och den här kvinnan frigjordes då från sin omgivning och skulle då uppföras som staty, som symbol mot motstånd mot totalitära ideologier, tolkar jag det som. Men det blev en enorm diskussion och debatt om detta. Och slutet blev att monumentet uppfördes inte, om jag förstått det rätt, eller hur, Ola?
Nej, det ligger nog i malpåse.
Det ligger i malpåse. Och det visar ju då hur kontroversiellt och hur omdiskuterade de här monumenten ofta blir. Men eftersom vi har då en riktig expert här i studion, så kan man ju fråga sig, alltså, man tänker monument, och tänker man ju då på de gamla faraonerna, Karnak-templet och Julius Caesar i Forum Romanum i Rom, som jag tror för mig att han blev en skulptur under romartiden. Han blev en gudom, tror jag. Det är väl så man motiverar. Och också de antika grekiska skulpturerna. Men det här är ändå någonting som ganska mycket hör moderniteten till, eller vad säger du, Tanja?
Alltså, det är ju en fråga hur man definierar monument. Det kan jag innefatta väldigt mycket. En enkel sten som restes, det kan vara en byggnad, en kulturhistorisk minnesmärk på det sättet att det är kulturhistorisk skyddat och så vidare. Jag har ju mest tittat på persondenkmälar, alltså minnesmärken som riktas mot, eller utförs över en bestämd person. Och de uppstår ju först och främst efter renässansen. Så ja, det är ändå, de finns lite längre, men sen är det ju väldigt länge en fråga, vem har de resurser överhuvudtaget för att uppföra ett monument, och först senare...
Ja, det är dyrt att uppföra ett monument.
Ja, så om man nu tänker traditionellt, vill du ha någonting som står där för evigt, och då måste du använda material som består. Och då är det marmor eller brons. Och sen är det, och det är ju någonting som tillhör kunga, fältherre och så vidare. Men sen senare under borgerligheten, när de reser sig, så har de ju de ekonomiska resurser. Alltså
under 1800-talet framförallt.
Ja, alltså sen 1860-talet och så vidare, ser man ju en förskjutning att andra personer än kungar och så vidare får stå där på Bidestal. Och delvis blir ju tillverkningsprocessen billigare, materialkostnaderna blir billigare på ett visst sätt. Och samtidigt har borgerlighet med pengar.
Vad är det för personer som dyker upp då på gator och torg? Då är det inte bara kungar och fältherrar längre.
Nej, och det kan vara till en början med också den, alltså stadens stora son, eller människor som har utmärkt sig på ett speciellt sätt, har bidragit någonting till staden ekonomiskt, eller genom alltså, att de var författare till exempel. Men verkligen först personer som verkligen har gjort sig förtjänt. Men det mjukas ju upp så småningom. Och så småningom pratar man ju om en pestilens, om en flod av minnesmärken, och att nästan vem som helst får denna platsen i det offentliga rummet. Och då mjukas ju också betydelsen av genren upp. Och förut hade det en stor betydelse, och så plötsligt tänker man nej.
Så under 1800-talet kan man säga då att de dyker författarna, entreprenörerna, företagsledarna, konstnärerna, tonsättarna. Samtidigt så har vi då den här nationalismen som är då, blir liksom ett statligt projekt också under 1800-talets gång. Nationalstatens ideologi. Och då dyker även då Karl XII upp i Sverige, och Gustav II Adolf och så vidare och så vidare. Sen så är det intressant, tycker jag, att Gustav III statyn utanför slottet, så står det att statyn är skänkt av borgerskapet i Stockholm, står det till och med, som en gåva till kungamakten. Så man kan säga att det finns två olika mot varandra lite stående krafter här. Dels ska liksom stadens store son, tonsättaren, få en staty, men också ska statens symbol, Karl XII, också stå staty. Är det här liksom någon maktkamp på något sätt?
Inte nödvändigtvis, det är ju också ett sätt att uttrycka både sympati eller visa var man står politiskt, men att visa den makten, den finansiella makten som står bakom en, och med det manifestera vilken plats man vill ha i samhällsprojektet, skulle jag säga.
Ola, det här är ju en staty som ofta är ganska populär hos människor. Man vet liksom hur en hjältes staty ska se ut, och så pekar man på Karl XIV Johan vid Slussen till exempel i Stockholm. Han står där. Vad känner du inför den här statytraditionen?
Ja, det är som du säger, att det är ett krig om också innebörden av vad de här gestalterna ska uttrycka där de står, och just på offentliga platser. Det är ganska viktigt att det är offentliga rum, alltså som är gemensamma för alla medborgare, och därmed också att uttolka någonting som ska vara gemensamt för alla i samhället. När Karl XII-statyn invigdes i Kungsträdgården så blev det ju väldiga kravaller faktiskt. Inte minst därför att folk, arbetare och lägre tjänstemän, kände sig utestängda. Så det har varit alltså polischock och sånt där som vi känner igen från
senare. Är det sant? Jag har ingen aning.
Strindberg skriver om det där, tjänstekvinnans son bland annat. Men sen finns det ju en tendens som jag gärna vill höra vad Tanja säger om, alltså som jag har tagit till mig från den amerikanska historikern Jay Winter, som skrev en bok som jag tyckte var intressant, som heter Remembering War. Där han pekar just på demokratiseringen.
Remembering War, alltså att komma ihåg krig.
Att komma ihåg kriget var en bok som gav ut för kanske 10 år sedan nu. Där han då pekar just på den här tydliga, menar han då, demokratiseringen av monumenten, och då framförallt krigsmonumenten. Att där man då kanske satte upp en kung eller en bild av en härförare som hade gjort något märkvärdigt i ett slag. Så kring första världskriget så sipprar ett mer demokratiskt tänkande in i hur man minns kriget och hur monumenten ser ut. Och då uppehåller han sig just vid det här med den okända soldatens grav. Att vilken rang som helst, alltså vilken mening som helst, kan komma i fråga som någon vars insatser man ska minnas. Och sen får vi alla dessa minnesplaketter och små liksom torn nästan som kan stå på ett torg i en liten stad i England eller Frankrike med hundratals namn då, på just meniga soldater som man då ska minnas för deras insatser. Och där menar han att det finns en demokratisk tendens som sen blir tydligare och tydligare under hela 1900-talet.
Det ser man ju i när man reser runt i England, så ser man Our Glorious Dead i varje liten by, och så är det namnet på dem som dog i den byn. Och så är man i Frankrike, då är det Nomor Glorieux, alltså, som är också våra gloriösa döda. Och så är de här namnen då från första världskriget. Du, Tanne, du är från Tyskland. Finns det här på samma sätt representerat i Tyskland?
Ja, det finns ju överallt, och det är ibland lite för mig själv störande, chockerande, eller att man inte riktigt vet hur man hanterar det, för vi uppfattar det ju inte som en demokratisering att de finns i små byar, stora städer, men väldigt ofta någonstans på landsbygden kan du hitta dessa minnesstenar för de som var soldater i första och sen också.
Du höll på att säga mördades.
Ja, det var egentligen fel, det vill jag precis, stupades, ibland måste jag lite efter ord, för stupades är ju korrekt, det är inte, det får vi inte blanda ihop. Det är väldigt viktigt att jag tror ingen skulle uppfatta det som en demokratiseringsprocess. Det är möjligt att jag inte har sett det på det viset, och det finns ju absolut en tendens inom, alltså sen i andra monument, att jag skulle tolka att just med andra världskriget finns det en demokratiseringsprocess i genren, men inte nödvändigtvis när det kommer till dessa världskrigsmonument.
Nej. Hur pass tyskt är det här då? Alltså, för att jag tolkar det här med att du övertolkar det då, jag tror att du säger mördades först, men en annan tolkning, alltså den officiella tolkningen av de här monumenten, alltså Our Glorious Dead, är ju liksom att det är någon sorts blomman av nationen, den unge maskuline mannen, det finns ju en väldigt maskulinitetskontext i det här också, som ger sig ut på slagfältet och villigt offrar sitt liv för fosterlandet. Our Glorious Dead. En annan tolkning av samma monument är att de faktiskt är mördade. Att de skickas då ut, de här 18-19-åringarna, på alltså de här meningslösa slagfälten, yeah, och liksom slaktas av de här maskingevären som på västfronten då till exempel. Och att de kanske inte alls skulle vilja framställa sig själva efter sina erfarenheter i skyttegravarna som Our Glorious Dead, som liksom gav sitt liv för nationens fortbestånd, utan att de ser sig själva kanske som, skulle se sig själva om de levde som just mördade.
Nej, det finns väl en nationell myt här som man vill appellera till, att de har offrats för fosterlandet, för en större idé. Att den enskilde har tänkt annorlunda, det tror jag nog, och att vi idag tänker annorlunda på det, men under den tiden var det ju också en synlig manifestation i det offentliga rummet att säga dessa soldater gav sitt liv för Tysklands storhet eller så, eller försvarade sitt första land och så vidare. Hur pass tysk det är, alltså för mig var det ju väldigt tysk när jag upptäckte dem hela tiden när jag på semester och i skogarna, och plötsligt hittade jag dem och
vad hittade du för något?
Alltså hitta sådana minnesmärken som om det är på öarna i Norrsjön eller någonting, så stöter du plötsligt på dem och undrar vad de, ja, alltså det är väl kanske svårt att säga vi ska riva dem, men de har väl ingenting längre med den synen på nationen eller på kriget att göra som vi har idag.
Nej. Jag funderar lite grann på hur pass tysk du är. Alltså för att jag, när jag är i England och ser de här monumenten, där är det ju tvärtom så att man, det blir liksom folkfester kring det här och liksom våra hjältar liksom sådär, och så kopplar man ju ihop det här då med fortsättningen då, andra världskriget. Och i Frankrike har jag också sett liksom väldiga nationella manifestationer där man ofta samlas liksom just kring det här Nomor Glorieux-monumentet och 14 juli, Alltså Allons enfants de la patrie. Men Tyskland har ju då en annan fortsättning på, ja, på 1900-talet.
Ja. Det vill komma åt.
Där man då kanske ifrågasätter de här monumenten mer i Tyskland än vad man gör i Frankrike och England.
Okej, nu förstår jag vad du menar med hur pass tysk jag är, för jag blev lite chockad. ja. För mig är det väl självklart att man ifrågasätter just en väldigt idealistisk nationell förståelse som är blåögt och naiv, men istället att man är väldigt kritisk mot just begrepp som minnesmärke, hjälte, allt som förhärliga kriget och försöka bygga en nation i någonting upplyftande syfte som leder till stordåd eller någonting. Mm. Jag tror vi har just efter andra världskriget och med tanke på förintelsen och hur minnesmärken utvecklar sig sen, alltså som genre i följd av det, alltså en väldigt kluven förhållande till genren, men också till allt det där vad du nämnde. Det skulle väl vara helt omöjligt, tänker jag, att ha en fest med en av dessa minnesstenar.
Ola, vi har ju aldrig någonsin sett ett sånt här svenskt monument på det sättet, i alla fall inte i modern tid. Varför finns det inga så här svenska Our Glorious Dead om Breitenfeld eller Lützen eller Narva? Det kanske det gör förresten, vi känner inte till dem.
Det gör det väl på sätt och vis, men alltså att då bakades väl de här fallna till exempel i Poltava, de bakades in i Karl den 12:e monumentet på något sätt. Och Tanja har varit inne på det här lite grann i saker du har skrivit som jag tycker är väldigt intressant, att hur de här monumenten förändras i stil och vilka som omfattas av dem handlar också om hur vi förändrar innebörden av begreppet nationalstaten. Alltså om nationalstaten är ju då för demokratiskt, får man säga, den tar form före att den moderna demokratin egentligen skapas. Men den blir den spelrum där demokratin tar form. Så man först försöker hitta då symboler för nationen som alla kan vara delaktiga i, så blir det kanske kungen som utförde ett stordåd på slagfältet. Men småningom så ryms inte vårt etos längre i de symbolerna, eftersom detta etos blir mer och mer demokratiskt och ska omfatta oss alla. Vad säger du, Tanja? Är det korrekt förstått?
Ja, så det är ju det vad vi ser under de sista 20 åren ungefär. Vem får stå på de monument? Och kanske är det Anthony Gormley som driver saken på sin spets när han tillåter, jag tror det var 2600 brittiska medborgare, helt vanliga medborgare, att inta ett monument vid Trafalgar Square, alltså den fjärde kolonnen, tror jag säger man.
Som med amiral Nelson högst upp.
Ja. Den finns ju bredvid, och sen finns en som aldrig hade, det skulle ha uppförts någonting, men man kom aldrig på, och sen hade det stått tomt väldigt länge, och sen varje år utlyses en stor competition, och sen kan olika konstnärer bestämma vad det ska stå, och hans idé var att vanliga brittiska medborgare får under en timme stå där och göra precis vad de vill och visa, höll en föreläsning, andra animerade till dans, andra stod där bara, det var helt alltså fritt till den som ville göra något. Och då har vi ju det vad du säger, alltså vem får stå, vem vill vi komma ihåg, vem tillåter vi att få plats i det offentliga rummet, och om vad ska det handla? Och det tycker jag är ett väldigt spännande projekt.
Jättespännande. Och du har ju själv också skrivit att alltså det som, när händer saker, då har ju du då just tagit upp första världskriget som en period när det händer saker, om vi då ska fortsätta med någon sorts historik här. För dels så händer ju då liksom den första världskriget, som ju verkligen ställer den här 1800-tals, sena 1800-talets konservativa nationalism lite grann på huvudet. Den blir ifrågasatt i alla fall, åt många håll, men ändå, den omförvandlas. Samtidigt så händer ju väldigt mycket saker rent konstnärligt i Europa under den här tiden. Alltså en ny konst tar form, det som liksom under första världskrigets tid och under mellankrigstiden utvecklas till liksom det som vi idag säger kallar för modern konst. Alltså, kan du berätta, vad är det som händer under första världskriget och därefter?
ja, alltså inte under första världskriget, men direkt efter de monument som sen byggdes för de mänskliga fallen till exempel, de är ju de första som använder sig verkligen av abstrakta former. Och frångå det figurativa, frångå det upplyftande vertikala principet och så vidare. Men sen kommer ju ändå nazisterna och andra världskriget, så där finns denna tendens kan inte blomma fullt ut, och först efter andra världskriget har de chansen att man återanknyter till någonting som egentligen föddes i följd av första världskriget. Men sen är det ju ännu mer kanske så en brytpunkt i historien genom förintelsen, framförallt två världskrig i följd och folkmord på de europeiska judarna, att man säger man kan inte bara återanknyta till det traditionella formspråket. Någonting måste också i formen uttryckas, att någonting fundamentalt har hänt. Och det efter en process, alltså, leder ju delvis till fler och fler monument som använder sig av en abstrakt formspråk. Det har fler orsaker också, eftersom de judiska offren, det finns ingen tradition inom judendom för figurativ framställning och så vidare, men också för denna ofattbara ändå ges någon form av gestaltning, verkar det någonting som är en adekvat formspråk som också tilltalas till en större publik, alltså att många människor kunde förstå. Så det, men det är ju också en process, och det är inte så att det figurativa inte fanns allt, eller det fanns också överlevande som ville just att det är figurativ, för lidande är mänskligt, och då ville man ha personer som står för dem som har lidit. Så man kan inte säga det finns bara den ena eller den andra traditionen, men
så utvecklas. Du har beskrivit det här lite grann, å ena sidan som, alltså, monumentet som en historielektion, som ju är en envägskommunikation så här, ungefär som den här podcasten. Nu ska vi tala om för er hur det liksom var och därmed är. Och den andra som du också tagit upp är den här som när man lyfter fram monumentet som ett underlag för diskussion och kanske till och med samhällskritik och så vidare. Har jag uppfattat det rätt?
Ja, absolut. Men och det intressanta är ju att dessa tendenser finns ju fortfarande. Om vi nu går tillbaka till Raoul Wallenberg-monument, så finns Philip Jacksons i London, som är egentligen en historielektion. Vi har en Raoul Wallenberg som står mot en vägg full med, alltså den byggs upp av skyddspass. Det finns text i monumentet, du ser honom representerad som den klassiska diplomaten, du kan gå runt som i en teaterföreställning, du läser av de olika symboler, så att säga, skyddspass, flaggan, väskan och så vidare. Och sen har du information vid sidan om. Och det är ju väldigt smart gjort. Det är fint gjort, också hantverksmässigt är det väldigt tilltalande. Och här kan du verkligen lära dig någonting om svensken Raoul Wallenberg och situationen i Budapest. Det är en möjlighet, och det är ingen fel med det. Att ha denna historielektion i det offentliga rummet. Samtidigt finns ju andra konstnärer som Kirsten Ortvedt till exempel, som väljer någonting helt
som
annat.
Som gjorde Nybroplan i Stockholm.
Ja. Och hon vill ju inte ge en tydlig svar på, eller en historielektion eller undervisning. Hon vill ju mer ifrågasätta eller diskutera, animera till reflektion. Vad är en hjälte? Vad har hänt? Hon vill inte att du tillbeder någon på en pelare eller någonting, men att du försöker se det där verket i samtal med det offentliga rummet där synagogan finns, i närheten där havet finns, där Raoul Wallenberg har gått och hälsat på sin familj, ett hus bredvid och så vidare, så du kan verkligen känna in i det. Och det tycker jag är väldigt spännande, att båda monument fungerar för en viss grupp, är avskytt av andra. Men de har olika syfte. Det enda man kan säga är att de båda har en väldigt didaktisk förhållningssätt fortfarande.
Didaktisk betyder?
Alltså att de ändå vill gärna lära ut någonting till någon annan. Den ena väldigt konkret som en historieundervisning, och den andra mer det vad vi tycker är viktigt i en demokrati, vad utmärker den demokratiska medborgare, nämligen en person som tänker själv, reflekterar och så vidare. Så det är ju också ett didaktiskt syfte.
Om vi tar, Ola.
Jag tänkte bara säga att jag tycker det är intressant när vi talar om det här med hur olika länder har hanterat vad det offentliga rummet och den offentliga konsten ska få rymma. Vi pratade lite om hur Tyskland har hanterat det. Jag tycker att alltså Tyskland har hanterat just sin historia mycket, mycket bra i offentlig konst på senare tid. Men jag tänker också på ett land som Irland. Alltså där fanns det också en sån här Nelson-monument, va, mitt i Dublin, som IRA sprängde på 60-talet. Och det där gjorde man ingenting med. Och sen vid sekelskiftet så satte man dit istället en enorm spira av lättmetall. Jag tror den är alltså 75 meter hög, sticker upp mitt i Dublin. Och många irländska intellektuella har sagt att det är så skönt med ett monument som inte betyder någonting. Det betyder bara att vi hade råd att bygga en sån här grej då. Så att de uppfattar det som nästan politiskt befriande med ett monument som inte har en given innebörd. Men nästan samtidigt då så bygger man också ett annat monument nere på kajen där emigrantskeppen lämnade till USA på 1800-talet. Och det är alltså extremt utmärglade skulpturer, alltså fattiga människor som flyr från den irländska hungersnöden på 1840-talet på väg mot emigrantfartygen och eventuell räddning då i Amerika. Och vad man säger då, det här är det trauma som har format det moderna Irland, hungersnöden på 1840-talet. Nu kan vi liksom ta in det i det offentliga rummet, i det offentliga medvetandet som någonting som en erfarenhet vi alla delar och som har format oss. Så det, jag tycker det där är väldigt intressant.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Man kan ju se liksom två helt olika saker här, helt enkelt. Om Karl XII i Kungsträdgården är en manifestation av nationalstatens självbild så att säga, och också då bygget av nationalstaten. Här ska vi ha en nation och den ska heta Sverige och vi ska ha Karl XII. De här monumenten som vi pratar om nu, Raoul Wallenberg, förintelsen, potatisvälten och sånt här. Och då kommer till exempel också in det här monumentet som just nu uppförs på Utøya i Norge.
Om det nu blir av.
Om det nu blir av överhuvudtaget, för de är alltid kontroversiella. Det är också den här långa processen som leder fram till monumentet vid 9-11 Ground Zero i New York. Det vill säga att det är monument som nationell psykoterapi. Och då ska man inte underskatta den här första ordet, nationell, utan det är fortfarande någon sorts nationsbygge. Men det handlar på något sätt om att bearbeta någonting oerhört svårt, en svår upplevelse. Till skillnad från Karl XII som de manifesterade segrarna vid Narva och så vidare, krigarkungen. Det finns en akademiker som heter James E. Young som är oerhört cynisk, och jag tycker inte, det ligger en disclaimer att jag inte håller med honom, men han har i alla fall formulerat det så här om Tyskland och minnesmonumenten. Tyska ungdomar arbetar idag lika hårt med att bygga monument som deras föräldrar gjorde med att återbygga landet efter kriget, och som deras farföräldrar gjorde när de byggde upp Tredje riket självt. Hur ser du på den här psykoterapeutiska, nationell psykoterapeutiska bearbetningen av svåra händelser?
Jag måste ju ändå gå till försvar för James, för jag tror att han menade på ett positivt sätt. Det är ju så att andra och tredje generationen har ärvt ett ansvar. Jag skulle inte kalla det trauma, men det är ändå ett stort ansvar som naturligtvis har påverkat många familjer, utan att de har kunnat prata om det kanske, som de på något sätt måste förvalta och förhålla sig till. Och det var ju, det är ju ingenting som bara hänt nu. Det är ju också en längre tradition från 60- men framförallt 80-talet. Grev där du står, alltså verkligen försöka förstå vad som har hänt på din plats. Vilket ansvar hade dina farföräldrar eller vad hänt just här i denna gatan som du bodde och så vidare. Och det är ju sådana grassroots movements som sen, nu har ju dessa människor som någon gång har varit delaktig i det. De har ju kommit in i positioner där de sitter och förvaltar det vad de någon gång har byggt upp, nämligen att de vill att dessa minnen finns i det offentliga rummet eller finns på alla nivåer i samhället, och de har ju blivit institutionaliserat. Så nu finns det ju till exempel ett stort minnesmärke och det finns ju massor med museer och gedenkständen och så vidare.
När man tar just det här med psykoterapeutiska momentet i den här, inte bara då Tyskland utan jag nämnde Utöja och så vidare också. Fungerar monument som psykoterapi?
Om vi tar Eisenmans minnesmärke, då kan vi se att det har tagit 15 år. Det är ingen psykoterapi på det sättet, men det har lett till otroligt många diskussioner i över 15 år i Tyskland som var, tror jag, viktigt men hälsosamt säkerligen också. Och sen har vi ett resultat som en del ju inte förespråkar, för de var rätt att diskussionerna tar slut och sen minnas vi inte längre och så att säga, sen kan vi ursäkta och säga vi har gått kanske vår terapi om du vill ha det så. Och sen är vi klart med det och sen visar det sig att nej, det har fortsatt ändå. Det är ju ändå hur man sedan förhåller sig till Eisenmann, kan man säga att det har inte satt stopp, och samtidigt finns andra diskussioner om minnesmärket, hur vi tar det i bruk till exempel. Men det på något sätt fick ju ändå ha en visuell uttryck. Det måste ju ha en manifestation på något sätt. Man kan ju inte, om du menar allvar, om du vill gå till botten med det förflutna, måste du på något sätt också materialisera det och visualisera det. Och tidigare i samtalet har ju Ola Larsmo nämnt diskussionen om Stolpersteiner här i Stockholm. Och kanske kan du berätta mer om det, men där tycker jag är skillnaden, alltså även om jag absolut inte vill jämföra Tyskland och Sverige, alltså det är absolut inte, men jag tror att är ett land ansvarig för någonting sånt, måste du också ha, och inte bara ett, men det finns ju väldigt, väldigt många, och väldigt många som överhuvudtaget har gjort det möjligt att Eisenmanns minnesmärke finns. Men det är en nödvändighet, och att det har förhoppningsvis också en positiv effekt. Det kan man ju hoppas, men jag vill inte uttrycka mig så.
Jag tycker det är väldigt spännande.
Ola, berätta om det här som Tanja nämnde.
Jag vill ändå stanna lite just i det här, du använder ordet psykoterapi. Jag vill nog vidga det begreppet lite, för precis som Tanja säger så är det just det här att jag tror att det finns en funktion i detta att bringa ut trauman, övergrepp, förtryck i ljuset, alltså verkligen redovisa det på, i det offentliga rummet på det sättet som till exempel Eisenmanns fina förintelsemonument gör. Jag tror det spelar en roll. Och det har också att göra med det här att det är en offentlig plats, det är det gemensamma rummet, alltså vare sig vi talar nationalstat eller vilken typ av samhälle vi talar om. Alltså i det demokratiska samhället så är torget det gemensamma rummet, och det du för in där och diskuterar offentligt, jag tror att det rent av skulle kunna sägas ha en terapeutisk effekt, inte bara då på samhället i sig, utan också för de offer som ser att övergreppen mot dem eller deras närstående, alltså redovisas och erkänns som ett övergrepp.
Jag kanske ska inflyga då att när jag pratar om terapi så menar jag inte nedlåtande, utan jag menar att det här är någonting som...
Det låter som individuellt.
Ja, just det, men det är kollektivt. Tanne, du vill in, men vi nämnde ju Ola ett projekt som du har tittat på, där man skulle ha sorts minnesstenar i Stockholm, eller vad var det?
Det är också en tysk konstnär, det är ett tryck för den här tyska Günter Demniger som har skapat greppet Stolperstein, alltså snubbelstenar.
Snubbelstenar, vad är det för någonting?
Det är små stenar som jag tror Tanja egentligen vet mer om än jag, men som satt
ner i marken. Bolla, jag vet
ja, men det är du som har forskat på detta. Men rätta mig om jag har fel, men alltså att han började redan 1992, och det var alltså på 50-årsdagen rent av att det utfärdas en utrotningsorder mot Europas romer. Så bestämde han sig för att man skulle sätta in stenar i gatan där människor bodde som blev mördade i läger, i koncentrationsläger. Och det där blev en ganska framgångsrik konstnärlig kampanj, för jag tror det är 50 000 stenar utsatta nu.
Alltså ursprungligen var det ju för de som judarna som deporterades, nu inkluderas också Roma. Och då är dessa, de ser ut som cobblestones, alltså gatustenar, men de har en bronsbelek. Och till exempel Cordelia Edvardsson som har bott i Berlin, det finns ett sten i hennes minne i det huset som hon bodde sist.
Och sen, Svenska Dagbladets korrespondent i Berlin, just det.
Och sen var hon deporterades till, men också att hon sen blev räddad till Sverige. Men de flesta, då står ju var de mördades, alltså i Auschwitz eller Vilno eller vad det nu var. Och i vissa ställen, som Hamburg till exempel, så ser du ju ett sten bredvid den andra. Ibland ser du en hel familj, ibland 15 personer i huset. Så du snubblar ju, som Ola säger, över dem. Du,
minnet, de döda.
Nej, ja, inte bara döda, utan Cordelia överlevde ju till exempel.
Ja, men alltså för att synliggöra hur många det ibland var i ett hus eller i en gata, att det gick inte obemärkt förbi de andra som bodde i närheten, att ja, och att det är en påminnelse i vardagen, som alltså du går i din vardag idag 2015 och du kan verkligen snubbla över historien.
Det här låter som ett vackert projekt. Men du, Ola, du tittade närmare på att det här skulle genomföras på något sätt i Stockholm. Och då blev det intressant.
Då blev det intressant, och då kan vi också komma in, tycker jag, lite grann på hur Sverige hanterar sin, kan man säga, lite mindre, den historia som kan vara mindre stolt över, hur vi hanterar den offentliga konsten. För jag tror det var 2007 så höll Forum för levande historia här i Sverige och i Stockholm på med ett projekt som hette På denna plats. Och då skulle man just framkalla krigshistorien i Sverige, alltså vad som hade hänt i Sverige. Och man tog också fram namnlistor på då judiska flyktingar som hade sökt sig till Sverige, varav somliga, inte alla, men varav somliga då utvisades tillbaka till Tyskland, där de också hamnade i läger och de flesta dog. Och man hade ett antal sådana namn och ville då alltså helt enkelt tillämpa Günter Demnigs Stolpersteine-teknik och sätta ut ett antal sådana stenar i gator.
Snubbelstenar i Stockholm. Det låter jättefint. Detta gjordes då naturligtvis.
Nej, och jag ska be att få citera det svar som då Forum för levande historia fick från det dåvarande trafikkontoret i Stockholm, när man skrev då så här. Gruppen konstaterade bland annat att påminnelser av tragisk art eller dramatiska uppskakande händelser inte bara är av positivt slag utan också kan upplevas som en aning skrämmande. Gående som passerar en sådan plats kan kanske rent av känna motvilja mot att röra sig fritt.
Och då kan man ju tolka det på väldigt många olika sätt, men ett sätt, det enklaste sättet att tolka det är då att det finns en motvilja mot att liksom röra upp det tragiska i historien, så att säga. Är denna verkligen representativ för sig? Jag tänker ändå Sverige, vi tycker vi älskar vi liksom på något sätt det här med att liksom Sverige var dåligt under andra världskriget. Mea culpa Sverige kallade du det för, tror jag, idag.
Ja, i sammanhang med Raoul Wallenberg. Ja. Men här tycker jag, vad som är väldigt, Sverige har ju inte något ansvar för förintelsen, förutom att man hade en väldigt restriktiv flyktingspolitik och kunde ha tagit in fler flyktingar som kanske alltså då kunde ha räddats. Annars var det ju väldigt begränsade möjligheter. Men att skicka, det här är ju nytt för mig, och det är ju fråga, det är egentligen inte fråga hur många det är. Om det bara var 3 och det visar sig att det är sant och man utvisades 3 personer som sen dog i en förintelseläge, så är det ju värt både att ta itu med det egna förflutna, att ta över det här konceptet som nu har spridits till hela Europa. Också för att man investerar att förintelsen som har utförts av tyska nazisterna ändå möjliggjordes av andra som hjälpte till i Europa. Det fanns inte något större motstånd mot det. Och förintelsens räckvidd, att det var så många i Europa, där ingen kom under och så vidare. Så det skulle ju vara en möjlighet att både ta itu med det var många nu ändå ser som skuld i det hela. En tydlig manifestation och en möjlighet att vara delaktig i någonting som kallas för europeisk minneskultur, och då tillhör det ju egentligen att man överkänner skuld och visar vilket ansvar man hade. Så om det nu är så att om det bara funnits tre personer, så är det ju tre för många. Mm. Jag har ju pratat om Finland, hur många, alltså hur situationen det ser ut där, så är det för mig helt obegripligt att man börjar sig.
Jag tror att skillnaden är att de här utvisar sig under 30-talet.
Ja, 38.
Men diskussionen som var i Finland då, om de här utdömmande var att utdöms under pågående förintelse, så att säga. Man vet att de ska dö. Men det är en fotnot i sammanhanget. Jag tycker det är väldigt intressant det du säger. Om vi då glider över lite grann på Raoul Wallenberg nu. Så läste jag nyligen, jag tror att det var Svenska Dagbladet, en text som det stod att vi i Sverige, vi skäms över Raoul Wallenberg, man får inte nämna Raoul Wallenberg offentligt, var någonting sånt där. Men läser ofta de här, och vi vågar liksom inte visa upp Raoul Wallenberg för att det är någonting. Och samtidigt så ska man då lägga märke till att kanske ifrågasätta, är det verkligen så att vi är så tysta om just Raoul Wallenberg? De här monumenten som du har tittat på då, och du läste också den här artikeln som
Prick i Norman.
Ja, du fortsätter.
Ja, han hänvisar till en artikel som jag har skrivit där jag undersöker 1000 tidningsartiklar direkt i slutet av kriget till 2009, där jag kan ju visa att Raoul Wallenberg visst har haft en betydelse bland svenska journalister som alltid har försökt att recensera varje bok som har kommit, eller tog upp frågan på nytt, yrkade på att man gjorde någonting för Raoul Wallenberg, men att man alltid kände att man inte gjorde tillräckligt mycket, och att man alltid stod i någon form av konkurrens, eller kände att man upplevde det så att USA gör ju så mycket mer för Raoul Wallenberg. Och det var vad jag kallade mea culpa, att man alltid måste slå ner på sig. Och det var Ricky Neumann sen menar säkert.
Ja. Ricky Neumann, det var han som skrev den här artikeln i Svenska Dagbladet.
Ja, okay. Att om vi nu verkligen tar Raoul Wallenberg på allvar, om vi anser honom som en av de förebilder, om vi nu inte gillar ordet hjälte, varför inte gå ett steg längre och kanske ha ett museum om över honom, eller kanske svensk humanitär tradition. Det kan ju vara Elsa Brännström eller Harald Edelstam som man kan inkludera. Det måste ju inte vara en one-man-show eller någonting.
Men det stämmer inte riktigt där att USA inte har varit. De har haft ett jättestora
monument. Nej, alltså det är ju ibland lite lustigt, för jag tror det var jag menar med mea culpa, att man slår sig lite för mycket, att när en journalist sen under 80-talet säger i USA reses det jättestora monument över Raoul Wallenberg och vi har inte ett enda, så just när han skrev det så fanns det inte ett enda monument i USA, och ett halvt år senare invigdes ett monument i Menlo Park utanför San Francisco, som är verkligen alltså provinciell, och det monumentet är obetydligt och är kanske typ 60 centimeter hög. Alltså det är inte så att USA har inte alltid varit så mycket längre än Sverige. De har ju en mer avspänt förhållande säkerligen, sen har de en annan tradition också vad som gäller heroes. Det måste man ju också tänka till. Men, och utan tvekan finns det en komplicerad förhållningssätt till Raoul Wallenberg.
I Sverige,
och det skulle jag säga än idag, absolut. Mm.
Så om jag tolkar det här, så tolkar jag som på något sätt att det finns en samhällelig vilja som uttrycks att man tar liksom den befintliga representationen av en nationell hjälte och konstaterar att den visserligen existerar, men den är inte tillräckligt stor. Vi måste så att säga vrida upp graden av offentliga manifestationer av det här för att tillfredsställa den nivå som vi nu känner av i samhället. Samhället kräver ungefär den här höga nivån, och den är idag för låg. Och en sån här intressant detalj där är att då kommer ofta kravet på liksom nästa steg i monumentmanifestationerna in, och det är då att man ska gå från statyer och sånt där till museet. Att museet, och det där har jag sett till exempel ABBA fick ju till slut sitt museum till exempel. Då framfördes ofta liksom.
Hade de också ett minnesmärke?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Säkert i Australien, för när den skulle mamma. Men där kan man liksom se att det liksom förekom ofta liksom krönikor och sånt här i dagspressen, där det stod att jag får besök av turister här och de vill gå på ABBA-museet, och något sånt finns ju inte, det är skandal. De vill gå på Vikingamuseet, det återkommer ofta. Man vill gå på Vikingamuseet, men det är ju skandal, vi har ingen. Vikingen är också liksom en nationell gestalt. Och här ser man då liksom flera uttryck.
Och du menar, först vill man ha ett minnesmärke av Raoul Wallenberg, och så tog det väldigt, väldigt lång tid tills man hade det. Och sen hade man plötsligt en hel rad av minnesmärken. Alltså även om vi tar bara Stockholmsområdet, så hade man den på Nypåplan och på Lidingö.
Jag hoppas att det inte låter vidare. Cynisk här bara. Jag tycker man konstaterar att det finns en efterfrågan.
Jo, men det är ju, det är ju det vad som händer med när man väl bearbetar minnen eller personer, ja, får den historiska uppmärksamhet som de kanske alltså förtjänar. Vad är tillräckligt? Och det just när det handlar om förintelsen eller andra världskriget är ju alltid frågan hur mycket kunskap är tillräckligt, hur många minnesmärken i Tyskland där det nu verkligen möter väldigt, väldigt många.
Och ja, även först en debatt i Tyskland alltså.
Är det, jo alltså absolut, och det kan man ju både se en, kanske en trötthet, en tänker att det är för mycket, eller man säger det är ändå inte tillräckligt mycket, och det är ju samma utveckling att det först går ofta till någon slags minnessten som sen växer till någonting annat och sen kanske blir en gedenkstätte och sen kanske
gedenkstätte.
Alltså någon slags museum men på ett kanske lägre nivå eller så. Alltså,
utställning. Liksom.
Ja, och det är ju en utveckling som vi ser hur minnen ja, manifesteras och kommer in i samhället så att säga.
Ola?
Nej, jag tänker så här, alltså att du började, Tanja, med att säga att om man ska bygga ett monument så måste man alltså då välja material som motstår tidens tand, och man vill göra någonting som verkligen skapar en plats som man liksom inte kommer förbi. Den kommer att finnas där jättelänge och man ska påminna sig om den under lång tid. Och jag läste för en tid sedan en text av den brittiska historikern Tony Judd som jag själv tycker mycket bra om. Han dog för några år sedan. Och alldeles innan han dog, något år innan, så skrev han en text i New York Times Review of Books där han slog fast två saker. Dels det här med att verkligen minnas övergreppen, att redovisa mörkret i den egna historien, menade han länge var en inträdesbiljett till EU-projektet. Alltså att få vara med, och då lämnar vi nationalstaten och talar om någonting större, va? Och han menade att Tyskland hade varit ganska drivande här. Alltså att Tyskland hade seriöst försökt ta tag i sin egen historia och redovisa vad som hade skett. Och att det nästan blev som ett informellt krav på nya medlemsländer att verkligen ta tag i den här processen. Och han illustrerade det också med då att Serbien till exempel inte är fullvärdig medlem än. Man har inte talat riktigt klarspråk helt och hållet om Srebrenica.
Och från Turkiet, ja, Turkiet alltså, som nästan lyckades medlemskap i EU på grund av att man inte tog tag i folkmordet på armenier.
Exakt. Ja. Så det där han tog som exempel på sådana som liksom kanske ändå inte riktigt har uppfyllt kraven ännu. Och Götts slutsats här närmar sig den som du talade lite grann om, Tanja, att han var lite orolig för att man har byggt monumentet och sen är man klar. Mm. Vi bygger minnesmärket och sen kan vi säga, titta, vi har ju.
Men finns inte poängen då också? Nu har vi liksom genomgått den här terapin liksom nationellt. Nu kan vi gå vidare. Nu har vi, är det inte det som är liksom syftet också med att liksom göra upp även på ett personligt plan? Liksom, nu har jag gjort upp med det här jobbiga äktenskapet. Nu kan jag gå vidare. Liksom. Kan man tänka så?
Ja, för mig är det ju också frågan mer om man också säger att Tony Judd här är lite cynisk. Han har ju en poäng utan tvekan, men att man ändå kan säga att när vi är så nära vår egen tid är det lite svårt att distansera sig. Alltså vi har ju lättare att se nationalstaten och tycka deras monument och förordningar, för vi har inte samma värderingar. Och nu har vi haft en process och ni har flera gånger framhävt Tyskland som föregångsland i minneskulturen, men jag har svårt för det, för jag tycker det är helt enkelt en så att säga naturlig utveckling för det landet som har begått en av de värsta folkmorden i historien, att de också på något sätt både är tvungen och känner sig tvungen att ta itu med det. Men att det hela, allt vad som har hänt sen, alltså att man erkänner skulden, att man står för det, att man försöker både betala för det, men att gottgöra på annat sätt, att man minnas det, att man tar ett ansvar, har ju, skulle jag säga, framhävt en kultur, alltså en politisk kultur, där vi har ett helt annat förhållningssätt till de brott en stat har begått. Och det kan vi se både i Australien, om det handlar om att den australiska staten ber aborigines om ursäkt. Det kan vi se i Sverige om första barnen som den svenska staten fick be om ursäkt. Förstår ni? Alltså det är ju någonting som växer fram och som vi kan naturligtvis se cynisk, och vi kan säga det bara ord, men vi kan också se det som någonting positivt.
Jag håller absolut med dig. För inflygare, jag har ju också skrivit om detta, det här med den tyska bearbetningen och förinsen, att baksidan av det positiva och bra projektet som det är ju att, om man tolkar då förinsen som ett europeiskt projekt, vilket det till stora delar var, så har den här tyska totala erkännandet av anskuldiger här, menar jag då, också hindrat de andra länder som också var delaktiga i förintelsen och andra folk, att man kan skylla allt på tyskarna. Jag ska inte nämna några naturella exempel, men jag vet att flera av de här monumenten som uppförts i andra länder framställer historiskt att vi var här och levde med judarna i fred och välmåg, och så kom de elaka tyskarna och så kom förintelsen. De elaka tyskarna, och så tittar man efter sig, så det var ju inte riktigt så det var, utan det visade sig att det var då egna nationella initiativ. Min gamla käpphäst då, Finland, så finns ju då den här tanken att man ska införa någon sorts förintelsemonument eller förintelsecentrum i Helsingfors, och då menar man att, har en finsk historiker sagt, att det vore bara någonting för amerikanska turister och tuggummi-tuggande tonåringar. Det är ingenting för oss liksom, att vi kan det liksom finnas en baksida här, den tyska monumentskapandet, att man så att säga har gett pardon till alla andra
folk. Jag vet inte, alltså, jag tror vi kan se en utveckling sedan 20 år tillbaka, att fler och fler länder tar itu med sitt förflutna. Frankrike, i Polen händer det otroligt mycket, men jag skulle egentligen, alltså, inte lämna för inte sen helt och hållet, men fundera på att det finns ju nu, om vi tittar, vi har nämnt den armeniska folkmord, och det finns ju bedrifter i Botkyrka kommun att resa ett monument om Seyfo, och jag tycker det är intressant.
Botkyrka vill resa ett monument över,
alltså inte kommunen själv, men människor som bor där, som har assyriska och armeniska rötter, vill gärna ha ett minnesmärke i det offentliga rummet. Nu finns det ett i följd av denna ambitionen finns en mindre minnesmärke vid en kyrka. Så det finns någonting, men de vill gärna ha någonting också i det offentliga rummet. Och det tycker jag är väldigt intressant, att vi ser samma tendenser när judiska, väldigt ofta var det överlevande som drev monumentprojekt i de olika samhällen i Sverige till exempel, så att offren, förintelsens offer, blev ihågkommen. Och nu ser vi andra grupper här i Sverige som har hittat sitt hem, sitt nya hemland i Sverige, men de har väldigt mycket i bagaget, ett annat trauma, ett annat folkmord, och de vill också gärna få gehör, bli sett, alltså deras lidande ska bli erkänt. Det var Ulla pratade om förut. Och då tror jag att det vad som har hänt med förintelsen i Europa, för att ofta knyta till det vad du innan sa, är att eftersom vi erkänner det ett folkmord, alltså folkmord på de europeiska judarna, har vi nu möjlighet att också se andra traumatiska händelser och erkänna det. Och eftersom vi är samhällen där vi har så många olika kulturer, människor kommer från helt olika världsdelar, så måste vi också ge deras minnen plats. Det är konsekvensen.
Inkludering och flera historier. Ola?
Jag tycker det är så intressant det du säger, Tanja, därför att linjen lite där samtalet har handlat om hur de här offentliga konstverken har avspeglat faktiskt demokratins utveckling och statens utveckling. Så jag tror verkligen på detta, alltså att i det offentliga rummet minnas sådana här saker är en demokratiserande kraft, om jag får uttrycka mig så dramatiskt. Och inte minst därför tycker jag då att det är intressant att vi börjar få i varje fall antydningar till den typen av offentlig konst också i Sverige. Vi pratar här om det inställda installationen av Stolperstein i Stockholm. Men bara förra året så invigdes ju då monumentet i Jönköping över de kallade Tattarkravallerna 1948.
Just det.
En staty av en konstnär Peter Mario Rojas.
När de jagade romer över Jönköping och han slog igen dem och så slutade först, efter några dagar med att polisen grep romerna, har jag för mig. Ja.
Alltså, detta har ju en sån här händelse som man länge inte talade om, men som liksom inte lät sig läggas till ro i minnet utan steg upp till ytan. Som också en sanning om Sverige och det svenska samhällets utveckling. Och när man nu får då ett offentligt konstverk på offentlig plats i en svensk stad, man säger ja, detta hände, vi ska inte glömma det var förfärligt, så uppfattar jag det ändå som att demokratin har tagit ett litet steg till.
Men om man då pratar om inkludering och sådär, nu har vi pratat ganska snart 55 minuter om monument, och så har vi pratat om allt ifrån Karl XII och Raoul Wallenberg och så vidare. Och alla har ju då det gemensamt att de är män. Varför? För det första, Tanja, det är ju inte riktigt sant. Det finns många monument över kvinnor, men man kan ändå säga att statyn är en man. Kan man säga så?
Ja, alltså det är väl ändå så att det är väldigt få kvinnor som är representerade. Alltså, historiskt sett är ju den som hade makt representerat, och det var ju sällan kvinnor. Det fanns ju enskilda drottningar eller så. Det fanns ju enskilda nunnor eller andra människor av betydelse. Och nu för tiden finns ju författare till exempel som
Anne Frank. Jag tänker på Anne Frank. Finns det mycket statyer över Anne Frank till exempel?
Finns inte så många skulpturer, tror jag. Men ibland är man kanske lite snabbt att säga att det inte finns om man inte har tittat ordentligt, så jag får kanske ta det tillbaka.
Du får googla.
Men kvinnor finns alldeles för sällan, men inte bara kvinnor, barn. Men det finns monument till exempel i Danmark, har jag tittat lite mer på, både för ytterligare till exempel. Sen kommer helt andra ämnen in, alltså fråga hur, alltså att man tittar väldigt mycket på lokal nivå, gängkriminalitet, och att man då kanske försöker skapa återigen ett minnesmärke, egentligen väldigt traditionellt, en samlingspunkt där man har försökt, man hade en amnesi så att man kunde lämna in sina vapen av dessa olika gängkriminaliteter, både antagligen sådana motorcykelgrupper, danska mer, och de har bråkat väldigt mycket med immigranter och så. Och så kunde de lämna in sina vapen, och en konstnär gjorde då en offentlig skulptur.
Av vapnen?
Av dessa vapen som man smälte ihop till en hjärta. Alltså, man kan tycka det är väldigt kitschigt, och dessutom är det som sagt väldigt traditionellt. Alltså det är en pelare och sen står det denna hjärta. Men vad som är intressant är ju att det antagligen ändå finns ett behov. Alltså, vi kan säga att vi lever i ett demokratiskt samhälle, väldigt individualistiskt. Vi kan inte ha ett minnesmärke för var och en, sexuell läggning, intressen, vad vet jag, allt vad vi kunde ju också placera på en pelare. Men att vi ändå på något sätt vill samla oss på en plats, eller att vi vill att de andra får ta del av det vad jag tycker är viktigt. Att det kan vara någon gemensamt bildande kraft eller någonting som skapar gemenskap. Fast vi lever i ett medialt samhälle där ju alla andra medier är mycket, mycket starkare än ett minnesmonument som du bara går förbi och ofta inte vet vad det handlar om. Så vill du, alltså många i samhället vill sen ändå ha någon uttryck i det offentliga samhället. Och det är ju märkligt om man tänker att det ju ändå innersidan är dödförklarat, gammaldags, ingen ser dem, och ändå finns det den här önskan, kanske också efter evigheten att bli sett. Men att kunna påverka andra.
Faro av Egypten. Jag har själv besökt konungarnas stad där. Inskriptionen. Jag har sett gårdagen, jag känner morgondagen. Fantastiskt. Ola, du viftade lite grann, eller?
Nej, jag tänkte så här, apropå det här med representation av män och kvinnor i offentlig konst och den här typen av monument, så är det ju som Tanja har påpekat tendensen att de blir mer och mer non-figurativa. Så det är klart att Eisenmans minnesmärke i mitt i Berlin är ju över mördade såväl män som kvinnor som barn, fast i abstrakt form, alltså i form av nästan stapeldiagram. Däremot så menar jag att det finns en brist i svensk offentlig konst, och det är att vi har så få minnesmärken över demokratikämpar då, och inte minst kämpar för kvinnor.
Jag tänkte komma just till det, liksom, Ola, så jag tänkte en sån avslutning, vilket monument skulle du vilja föra upp? Och då, så telepatisk som det är.
Det vore väl fint om vi kunde få ett monument över rösträttskämparna, inte minst de som kämpade för kvinnor rösträtt, för det var där Sverige blev demokrati 1921, va? När alla, både män och kvinnor, fick lika rösträtt, va? Första gången någonsin. Och alltså, där tycker jag det finns nästan en minnesförlust i både i svensk historieskrivning, får man ändå säga, och i det offentliga rummet.
Mm. Ja. Det är för att det är partipolitiskt kontroversiellt, för det här är ju ändå en sak där de politiska partierna i riksdagen stod på olika sidor.
Nej, jag tänker mig att det är att vi någonstans vill ha självbilden att vi alltid har varit demokratiska, så det finns inte en sån startpunkt att fästa pinne i.
Om jag får önska något, så det finns redan ett verk som var under en viss tid stått i Belgien, gjort av en svensk konstnär, och hon heter Fia, och jag kommer inte på det, så ni får lägga ut information på hemsidan. Och det står In Memory of the Victims of Swedish Weapons. Och det tycker jag skulle vara...
Minnet av offren för svenska vapen.
Ja, och det skulle jag tycka... Det kan, jag kanske citerar fel, men ungefär hade den innebörden. Och det tror jag att det går i samma riktning som ett Stolpersteiner, att verkligen gå till botten med den egna historien, se var man står, inte leva i en myt, ta i tur med det och manifestera det, våga stå för det. Och om ett sådant monument kunde få inträde i det offentliga rummet, det skulle betyda väldigt mycket, tror jag.
Mm. Gud, jag kan inte komma på riktigt vad jag skulle önska för monument själv, men jag måste säga en sak som jag har lagt märke till om det här förintelsemonumentet som du ofta återkommer till idag i Berlin. Där, alltså det här enorma, det är ju stort ungefär som ett stadskvarter. Och så är det då stenar som står upp. Och de här stenarna är olika höga, olika låga. Och ibland så liksom ser man ut över hela landskapet av stenar. Ibland så försvinner man ju ner liksom i någon sorts nästan underjord. Jag hade ju en väldigt stark upplevelse där när jag var där en natt i Berlin. Och jag tyckte bara höra musik som kom från stenarna. Och så dagen efter var jag där med guiden och då sa han, nej, det här är du inbill. Så stark var alltså de här stenarna. Så jag tyckte mig höra en musik spela. Och det jag sett med de här stenmonumentet nu, det är att i början när den kom, när det var nytt, så var det väldigt allvarliga avbildningar av människor som besökte det här. När människor besökte det här så var de väldigt, och visade upp bilderna på så här, typ Facebook och sånt här, så var de väldigt allvarliga och sådär. Idag sitter man och dinglar med benen med solglasögon och en pizza i handen och gör V-tecknet. Det verkar som att det här monumentet har liksom avkontextualiserats nästan. Det blir liksom som en kul grej man ska besöka när man är i Berlin. Om man liksom inte riktigt tänker på... Har du sett det här också? Du nickar
då? Ja, jag blev lite upprörd i somras när jag såg det här. Alltså några hiphop-killar som hoppade runt och gjorde obscena gester på de här olika blocken. Va? Mm. Och det var också då som jag kom att tänka på Tony Judds tanke om att vi kanske håller på att falla ur den här insikten som dessa monument, gjutna i brons eller huggna i sten, liksom skulle slå fast för alltid. Det kanske är att själva insikten griper oss, glider oss ur händerna medan själva konstverket står kvar.
Eller så är det så att de blir en så naturlig del av stadsmiljön så att man slutar se dem. Eller vad tänker du?
Jag skulle säga att det helt enkelt inte räcker att resa monument och sen tro att det var det sista vi kan göra. Och det vad som händer är ju just nu att det finns väldigt många performances i Peter Eisenmans verk som vill medveta göra hur vi rör oss. Till exempel tar de upp de olika instruktioner, hur du ska förhålla dig i monumentet, diskutera det med besökarna. Ifrågasätter Peter Eisenmans verk väldigt skarpt, för de har tröttnat på alla som både ha sex i monumentet eller hoppa omkring eller utnyttja det till fashion shows. Och det har ju blivit också så, alltså väldigt utbrett på alla möjliga bokomslag och så vidare. Detta betyder inte att det här monumentet inte fungerar helt och hållet. Det kan det göra, men det betyder inte att det räcker att resa ett monument och sen är jobbet avklarat. Det som vi måste återura för, alltså minnet av historien, och måste förstå det från vår tid, så måste vi också levande göra om vi nu kan, eller ifrågasätta eller göra dessa monument till en del av vårt liv. Och det kräver sen ytterligare insatser, skulle jag säga.
Författaren. Jag vill bara tillägga att författaren Stisem Sandberg, som du har skrivit också en roman om T4 och Steinhof, sa just det här att minnet har vi i våra levande kroppar, alltså det är människor som ska minnas. Så vi kan inte lämna över vårt ansvar på monumenten.
Nej, det var ju precis de slutord som från Tanja Ola som jag hade hoppats på. Tack så hemskt mycket, Tanja Schult, att du ville föröra oss med din närvaro. Tack Ola mycket. Att du kom. Och tack så hemskt mycket till Beppo, som är det fantastiska studieföretag som gratis låter oss låna denna fantastiska miljö. Och till Per som sitter vid kontrollbordet. Han vinkar här. Podcasten En svensk tiger har nu 130 000 nedladdningar, vad jag såg sist. Och vi planerar någon sorts uppmärksammande av det på Historiska museet. Men det kommer vi återkomma till senare. Det här var premiären för hösten för Svensk Tiger. Tyckte du att det gick bra? Ola, är du nöjd?
Ja, jag är väldigt nöjd, och det var roligt att få dina synpunkter, Tanja. Vi ska väl tacka dig också, Henrik.
Ja, tack så mycket. Och tack, Tanja, och hej då! Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.